100%.
Hej och välkommen till Kärrsjö Web Church och programmet Guds kontakt. Hej och välkommen till Kärrsjö Web Church och vårt program Guds kontakt. Det som är bra med det här programmet är att man kan se det 24 timmar om dygnet, och du hittar det på Tältmissionens hemsida www.taltmissionen.se. Du kan också lyssna till Kärrsjö Web Church och Guds kontakt på radiokanalen Radio Hope. Då ser du oss inte, men du hör oss i alla fall. Mm. Ulrika, du har gjort en hel del program nu.
Ja, verkligen. Det har ju varit hela hösten och även nu då hela våren, för snart är det ju faktiskt sommar. Och det finns en diger lunta med intressanta program som ni bara måste gå in och titta på. Alltid hittar ni någonting som passar just er.
Ikväll ska vi lyssna till Morgan Karlsson och hans program Livsberättelse som han producerar för Kanal 10. Och vi är oerhört tacksamma till Kanal 10 att vi får visa det här i Kärrsjö Web Church. Och speciellt roligt är det för oss eftersom Morgan Karlsson kommer att medverka i sommarens digitala kärrsjökonferens.
Mm. Det blir jätteintressant och jätteroligt. Det här är ju vår andra digitala konferens, och vi ställde frågan och fick ja från Morgan. Och han kommer att predika vid ett tillfälle, ett kvällsmöte, och så kommer han också att hålla bibelstudium. Så det ser vi verkligen fram emot.
Ja, Morgan, han har ju en organisation som heter Mission of Hope. Och det är ju intressant det också, eftersom Star of Hope betyder hoppets stjärna. Mm. Mm. Hopp är en väldigt viktig del i våra liv. Och innan vi får lyssna till Morgan Karlsson och en mycket intressant livsberättelse, så lyssnar vi på en sång. Mm.
Gud, du som älskar hjärtats brutenhet, du är det svagas vän, du tvättar trötta fötter, du läker våra sår, i allt vill jag likna dig Jesus, låt mitt hjärta. Du som är ödmjukhetens kår.
står kvar en liten stund till. Jag vill...
Välkommen till Mission of Hope, ett program som vi tror andas hopp och tro och mod in i den svenska folksjälen. Vi tror att det vi vill förmedla de här programmen har påverkan och berör människor på djupet. Därför att vi tror på att Jesus Kristus är en verklighet. Vi tror att hans kraft och hans kärlek berör människor när vi predikar det och när vi delar evangeliet. Sverige är i stort behov av Gud. Och vi får rapporter om hela tiden faktiskt om att människor kommer till tro i olika generationer. Så Jesus är på riktigt. Och i de här programmen så vill vi verkligen berätta för dig att han är nu. Han är ingenting du behöver vänta på, utan Jesus är nu. Du kan komma till honom när du vill. Vi brukar alltid ha gäster i studion och likaså det här tillfället. Vi har två gäster och det är Vanessa Nordström. Välkommen.
Tack.
Och så har vi Benny Gustafsson.
Tack så mycket.
Och ni bägge två är från Tranås. Just det. Och ni jobbar ju i Brunnsparkskyrkan, vet jag. Och det är jättekul att ni är här, för ni representerar ju två generationer. Även om du, Benny, ser väldigt ung ut. Men Vanessa, du jobbar som ungdomsledare, eller hur?
Ja.
Ja, i kyrkan.
Ja.
Och du berättade för mig innan programmet att du har alltid haft en tro.
Ja, jag föddes i en kristen familj och blev medsläpad i söndagsskolan och allt sånt. Liksom.
Ja. Har det präglat dig? Alltså, har du aldrig tvivlat någon gång så?
Alltså, det har väl hänt att man har tvivlat, men jag har nog tvivlat typ minst av alla jag känner. Jag har haft en ganska barnslig tro alltid.
Mm. Att ha en barnslig tro, det är ju inte samma sak som att ha en naiv tro. Utan Jesus själv säger att vi ska bli som barn, så det är bra förutsättningar. Benny, du är ju pastor i församlingen.
Ja, ja. Så jag är väldigt glad att vi har en så fin medarbetare.
Ja, jag kan förstå det, därför att unga når unga och vi som är lite äldre, vi når oftast de som är lite äldre.
Ja.
Men jag tänkte att vi skulle börja med att prata om att du säger att du alltid vuxit upp i kyrkan. Ibland så får man en bild av, för att Benny till exempel vet jag, du hade en dramatisk upplevelse. Mm. Du hade ju inte vuxit upp i kyrkan så. Och ibland så är det som att vi... kanske värderar de här starka omvändelserna mer än de som kanske alltid haft en tro. Mm. Men det måste ha varit en otrolig trygghet att alltid haft den här tron då.
Ja, alltså det har ju följt mig överallt. I skolan, alltså inför ett jobbigt prov eller ja, men sådana saker. Mm. Att alltid haft någon. Jag har aldrig behövt känna mig helt ensam eller helt rädd. Nej. Även när jag gått igenom saker liksom. Mm.
För, att, för jag själv kan ju tycka då att tänk vilken förmån det är att få haft med sig tron hela tiden. Mm. För att ibland så, jag menar, det är ju fantastiskt att slippa allt det här andra som Benny var med om. Mm. Även om han har levt ett kul liv, va? Men så det finns ju, Jesus kom in i Bennys liv lite senare, men du har alltid haft tron och det är ju fantastiskt att få höra. Du jobbar med ungdomar, Vanessa.
Ja.
Den världen, hur skulle du vilja beskriva den världen, alltså ungdomsvärlden i vårt samhälle idag? Med, ja. Den du möter ungdomar, vad är det för frågor du möter?
Alltså, väldigt mycket. De liksom försöker spegla sig i mig som är några år äldre. Jag är 21 nu. Mm. Och liksom, man märker att de vill fråga lite hur jag har gjort för att hålla min tro levande eller... varför jag väljer att göra ett år volontärt i en kyrka liksom, när jag kan börja plugga till vad jag vill eller så här.
Förstår de att du har valt det som du känner i ditt hjärta? De kan förstå att du väljer kyrkan, att det är rätt framför andra utbildningar. De kan förstå dig.
Mm. Men jag tror lite så här att nu är inte jag en mamma och ungdomarna är inte småbarn. Men jag tror på det här att barn gör inte som man säger utan som man gör. Så det spelar nog inte så stor roll vad jag svarar på deras frågor egentligen. Utan det är mer att de ser vad jag har valt i livet. Och ser hur jag är mot dem. Och...
Det blir ett exempel för dem.
Ja, något sånt.
Möter du, alltså, man hör ju ändå om att många ungdomar, kanske äldre ungdomar, det är mycket psykisk ohälsa. Många letar efter identitetsproblem och så vidare. Möter du också det bland dina, de du leder?
Absolut. Och jag har själv varit där. Jag har haft, jag vet inte om jag var i en depression, men jag hade en ätstörning och lite så här. Och jag kan ju märka tendenser, framförallt hos tjejerna, att de vill inte erkänna det, precis som jag inte vill erkänna när jag var i det. Men jag känner ju verkligen igen beteendemönster och hur man pratar om saker. Och jag tror att det är mycket tabu fortfarande. Fast man pratar om att det är så fritt och öppet och nu kan alla prata om allt. Och där känns det väldigt viktigt att bara få bjuda på fika och finnas där för dem. För jag vet själv att det var jobbigt att prata om. Liksom. Mm.
Men du som är pastor i kyrkan och så, hur jag menar, möter du samma sak bland ungdomar? Psykisk ohälsa, att de mår inte bra egentligen.
Jo, det är, så det är mycket på tapeten nu när man talar om psykisk ohälsa och alla undersökningar och allting. Mm. Och så är det faktiskt, att man möter det. Men det som man nästan säger, man håller inne lite med det liksom. Man skyltar inte med det liksom. Det tycker jag fortfarande inte att man gör. Och det är lite pinsamt liksom, om man inte mår, om man vill må bra, vill visa en fasad. Så många går faktiskt flera år utan att säga någonting till någon. Och sen helt plötsligt så uppdagas det.
Och då inte ens till sina föräldrar?
Inte ens till sina föräldrar. Det är ju vanligt alltså. Det är jag förvånad över. Att man inte berättar för sina föräldrar hur man mår. De älskar ju sina barn. Och det vill man ju säga till alla ungdomar som tittar eller hör på detta med. Berätta liksom. Man behöver stöd.
Men märker du, Vanessa, att det finns ungdomar som kommer till dig och berättar saker som de kanske inte har berättat för någon annan?
Ja, det tror jag. Att jag är deras första ansvar, om man ska säga, ibland. För att det har inte funnits någon kvinnlig, ung ledare, som jag har förstått, i Tranås tidigare. Och det är många av tjejerna som liksom uttrycker att det är så skönt att ha någon så.
Det är också ett rop på hjälp, helt enkelt.
Ja. Så nu hoppas jag att de blir jag sen. Eller så att de kan leda de yngre tjejerna
i församlingen. Men du, jag skulle fråga dig så här. Alltså, vårt samhälle präglas ju väldigt mycket av jag och mitt. Och jag ska förverkliga mina drömmar. Och jag ska bli något. Märker du att det... Alltså, för att livet är ju inte enkelt. Det förstår ju inte unga människor. Det är ju så. Mm. Det finns ju en viss mognad. Men ungdomar som du möter... hur leder du dem vidare i sina drömmar? Kan de förstå... att du pekar på Gud och förstår de språket du pratar? Har ni många ungdomar som kommer liksom utifrån som inte var i kyrkan?
Ja, men typ 50-50 ibland.
Det är så pass många.
Ja, 15 från kyrkan och 15 från inte kyrkan.
Ja. Hur uppfattar en ung generation då när du presenterar Jesus, vem han är och vad han har fått betyda för dig? Och hur reagerar de? Generellt alltså?
Ja, alltså,
ifrågasätter de mycket eller?
Nej, inte så mycket. De äter det mesta man säger liksom.
Det är så.
Men det tror jag har mycket med att göra, sociala medier. Alltså, även där så äter man ju bara allt. Mm. Det är ju inte så mycket källkritik idag liksom. Nej. Så jag tror att det är lite samma, att de tar allt. Ja. Och det är ju inte så bra, för att det jag och Benny säger i kyrkan är ju verkligen i minoritet till allt de får in på
en dag. Jag tänkte just fråga där på Benny, för informationssamhället, det media, det präglar ju framförallt unga människor. Ja. Hur bemöter kyrkan det? Jag menar, det är ett oerhört tryck av ideal och vem man ska bli och jag ska förverkliga mig själv, men...
Jag tycker det är så väldigt viktigt att säga till unga människor att de duger liksom. Att de är älskade och värdefulla för sin egen skull liksom.
Precis.
Att man får reda på det, att det inte är för vad du gör eller kan, utan det är för att du är du. Det är ju så viktigt att finnas, och det vill man ju bara leva ut och förmedla liksom. Och därför är jag så glad för Vanessa som har kommit nu och finns hos oss och kan bara, jag duger som jag är liksom. Ja, då kanske jag också kan få göra det.
Precis.
Alltså få hitta det där, va?
Vilka är de vanligaste frågorna du får från ungdomar? Jag tänker på när ni sitter och myser en kväll och sådär. Och antingen på ett café eller kyrkan. Vad ni än är, de som finns nära dig. Vilka är de vanligaste frågorna? Jag tänker på, för det finns säkert många som tittar på programmet som är unga som har frågor. Vilka frågor möter du?
Alltså det har varit mycket. Jag har nog mest fått frågor från de som redan är med i kyrkan. Om typ hur de ska bli sugna på att läsa Bibeln. Ja, men så självdisciplinfrågor typ. Så här. Hur gör du för att längta och älska Jesus mer, typ.
Ja.
Sådana typer av frågor.
Okay.
Och det kanske jag inte riktigt hade förväntat mig innan jag började som ungdomsledare.
Mm.
Men det är mest sånt.
Jag vet att ni åker bort på hike också, eller läger. Mm. Som jag vet, Benny, du har varit många, många år håll på med.
Mm.
Vad betyder de för ungdomarna? Är det någonting ni kan rekommendera även alltså unga människor som inte är aktiva i kyrka att gå på? Och varför ska man gå på en sån grej?
Mm. Alltså jag har ju varit med på läger i massor, som jag älskar ju läger.
Jag vet.
Och varför gör jag det? Jo, för att då kommer man nära varann.
Ja.
Alltså det är så nära det Jesus säger, var tillsammans, gå ut liksom. Och där har vi också blandat då, en del är vana att gå i kyrkan, en del är ovana att gå i kyrkan. Vi hade skidläger i vintras nu och jag tyckte det var så intressant när man då, vi har samlingar och hälften kanske då är vana och gå med Gud. Och hälften kanske är helt nya. Och någon är där för första gången på kristet läge. Liksom. Och så gick jag in i ett av rummen där och grabbarna är där. Liksom. Så ställer jag frågan så här. Tror du på Gud?
Mm.
Och så får man ett sånt ärligt svar. Och så går jag till nästa. De är sex grabbar där.
Ja.
Och alla är så ärliga. Och de är ju inför varandra då. Dessa tuffa killar liksom. Och så är de ändå ärliga. Alltså, då känner jag att nu är livet värt någonting liksom. Där man kan få, det är inte bara yta, det är inte bara ett spel, utan här och nu lever vi detta livet och jag tänker så här.
Ja.
Det älskar jag ju liksom. Att de kunde få vara ärliga mot varandra med.
Mm.
Blotta sig, ja men, nej, men jag tror inte liksom. Och, ja, förra året så då kände jag nog lite liksom, och, ja du vet det här, någonting håller på att hända.
Så det märker att det är en process i ungdomars liv också.
Ja. Mm.
Men så här kan jag också bara, jag tror att läger är jätteviktigt. För att som jag sa så, jag är uppväxt i en kristen familj och så. Och det och följer med till söndagsskolan och så. Det var lite som att man blir bjuden som familj på ett bröllop liksom. Men när jag själv fick börja gå på läger, då var ju inte jag hemma en enda vecka på sommaren. Alltså fram tills idag. Så jag åker på alla läger och konferenser som går. För det var lite mer som att jag fick en inbjudan till bröllop. Alltså den glädjen går inte att beskriva. Alltså det är liksom nästa steg att själv få lära känna Jesus.
Ja.
Och det läger skulle jag säga är det viktigaste i mitt liv med Gud.
Mm.
Det är där jag verkligen har fått.
Ja. Vanessa, Benny, vi ska alldeles strax prata vidare. Men vi ska lyssna på ett musikklipp som kommer nu.
Ge mig mot himlen, ge till dig mitt hjärta.
Välkommen tillbaka till studion. Jag sitter här med Vanessa Nordström och Benny Gustafsson från Tranås. Ni jobbar med ungdomar, Vanessa, och du, Benny, är ju pastor där. Jag tänkte fråga dig, har ni sett, för den kristna tron har ju ett övernaturligt inslag. Och det försöker jag prata inte jättemycket om, men lite grann i våra program, för att evangeliet utan det övernaturliga är inget evangelium. Men vi blir ju inte kristna eller kommer till tro för att vi vill leva det, liksom ett spooky-hooky liv, utan det är ju tro vi har i vårt hjärta. Men helande under och saker, det mirakulösa, det är ju en verklighet. Har ni sett det bland ungdomar? Är det någon liksom story som ni skulle kunna uppmuntra med? Ja, men det här var jag med om, det här barn jag för och så. Det fick vi uppleva.
När vi var på skidläge i vintras så var det en som skadade sig där. Kommer du ihåg det, Vanessa? Vill du berätta om det?
Nej, men kör du.
Ska jag köra? Ja, men han, en äventyrlig kille, han var faktiskt ledare. Men han hoppade och grejade, men han i alla fall skadade sig då. Och fick åka till sjukhuset, han dratt axeln ulé. Så det var ju, gjorde ju smärt, väldigt ont liksom. Han fick många smärttabletter med sig från sjukhuset. Men då var det ju flera ungdomar som bad för honom där. För att han skulle bli bra och att smärta skulle gå. Och det tog ju bara 2 dagar så hade han ju inte knappt behövde han ta de här smärtstillande liksom. Och han hade fått 50 tabletter med sig hem liksom.
Okay.
Ja. Och det var en del ungdomar som verkligen, Gud hörde min bön. Mm. Gud såg
min uppmuntran för dem.
Ja,
det
är väldigt uppmuntrande.
Det håller att tro
att jag som är så liten kan få be om en så stor sak. Det var det som hände på ett av våra läger där. Och det som man skulle vilja det är att ungdomar upptäcker det. Jag talar ofta om det liksom och jag vill ofta att man ska be för varandra. För det är ju då det kan hända.
Ja, precis.
Ber man inte så händer det inte. En kompis till mig, han sa så här: mycket bön, mycket kraft.
Precis.
Lite bön, lite kraft.
Ja.
Ingen bön, ingen kraft.
Nej.
Så bön är ju viktigt. Det är vår kanal till Gud.
Ja. Och bön är ju prat med Gud.
Ja, alla samtala och ja. Gud, nu vill vi att det här ska ske liksom. Och, ja.
Men du, Vanessa, du är uppvuxen i kyrkan och levt med lovsång och predikan och bön och så vidare.
Mm.
Är det svårt att få en ung generation att tro på bönens makt och bönens kraft? För jag upplever att både ungdomar i kyrkan och utanför kyrkan, när krisen kommer, när man liksom verkligen behöver hjälp, då verkar det som att alla vill ju be.
Ja, alltså jag tror att det är svårt därför att vi på sätt och vis har byggt bort behovet av underverk. Vi liksom har bra ekonomi och vi har bra sjukvård och tack ut för den liksom. Men att vi har liksom byggt bort behovet av underverk på något sätt. Så att bönen tappar lite funktionen som den borde ha.
Det blir
bara
mest liksom. Ordens skull kanske, menar du?
Ja. Att man visar att man bryr sig, och det kan ju vara minst lika viktigt liksom. Att självklart ska man fortsätta be. Men jag tror att jag var i Zambia förra året flera månader och jobbade som förebedjare på ett sjukhus.
På ett sjukhus?
Ja.
Wow.
Där fick jag ju se mer än jag någonsin har sett i hela mitt liv. Och då, det var under 3 månader då. Jag fick se så mycket under ske, både fysiskt och psykiskt och så. För att där behöver de Gud. De måste räkna med Gud för att överleva.
Ja, precis.
Det behöver vi inte riktigt i Sverige.
Nej, det känns som att det är samma kraft och det är samma Gud.
Ja.
Jag håller med om att vi är ett läge där vi lutar oss mot mycket det som vi har i samhället. För det finns de som vaknar upp på morgonen och det första de gör är att be Gud om mat för dagen. Det finns de människorna just nu. Men det du var i Zambia då, det är lite intressant. Alltså, känner du att den där kraften, det där mirakulösa, det vill du se i Sverige också mer av, eller?
Ja, självklart.
Vad tror du är, en ung generation är ofta hungrig på framtiden, eller hur? Det är min Vi är ju gamla jobb ännu, men vi är fortfarande hungriga. Men är en ung generation hungrig efter mer av Guds mirakler, under och tecken? För det är faktiskt vanliga inslag i kristna tron. Ser du det? Ser du den hungern? Eller vill du se mer?
Jag vill se mer, tror jag. Det är lite segt ibland, kan
tycker
jag tycka. Kanske lite mycket snack och lite verkstad.
Är vi för bekväma, tycker du då, unga människor?
Ja. Och jag tror att mycket beror på sociala medier. Och alla skärmar. Att det tar
tror
så
att man kan bli avtrubbad?
Ja, absolut.
Har vi en stor utmaning där, Benny, kanske att återta någonting?
Otroligt stor utmaning har vi ju. Både det här sociala, fysiskt sociala, liksom att mötas. Och, ja, men bara det här att bjuda hem varandra liksom, som vi gjorde när vi var kanske unga då, va? Mm. Då vi åker hem och gör varma smörgåsar eller vad vi gjorde för någonting, pizza liksom. Ja. Mm. Det ser man ju inte idag på samma sätt. Nej, det och det gör ju någonting då, om jag då ska börja be för någon. Ja, men då är det ett avstånd redan innan. Mm. Och då vi behöver komma närmare varandra liksom. Mm. Jag tänker på det när vi kör våra fredagskvällar med våra ungdomar hemma i Tranås. Så då vill vi bygga den nära gemenskapen. Mm. För att det ska också kunna vara lite lättare att be för varandra. Och möta Gud tillsammans. Och jag längtar ju efter när jag får höra att vi var hemma ett gäng hemma hos mig och vi bad och Gud mötte oss liksom. Kan vi inte göra det igen? Alltså det längtar jag efter att få se en ung generation liksom. När vi är i andra länder då ser vi det. Då vill nog ändå längta man efter det liksom. Och ibland tänker jag, behöver en kris drabba Sverige? För att vi ska liksom vilja det. Egentligen önskar man ju inte det, men vad krävs liksom? Och sen kan jag tänka på vår generation, din och min generation. Liksom, vilken väg har vi visat? Ja. Hur ser det ut hos föräldraskapet liksom? Är det naturligt att bli hemma? Mm, vänder man sig till Gud i alla situationer? Mm. Eller kör man på bara så går man till kyrkan på söndag? Och, ja. Vad är Gud någonstans?
Det är en fråga till dig, Vanessa, som jag tänkte ställa förut. Att era generation som är yngre, känner ni att ni kan luta er mot en äldre generation, min och Bennys generation. Känner ni att ni har förebilder som ni kan ta rygg på?
Mm. Alltså, min största förebild är min mormor. Hon är ju äldre.
Ja, en generation är över sen liksom.
Ja.
Ja. Och det är nog för att hon är så himla nöjd med livet. Hon behöver inte resa, hon behöver inte nya saker. Hon är så nöjd. Och det tror jag för att hon skaffade Swish förra veckan. Liksom. Alltså hon njuter av livet.
En stor sak för henne att skaffa Swish.
Ja, det var svårt för henne. Så jag tror att luta sig mot livsnjutarna är vad vi behöver göra lite mer för att kunna släppa lite på sociala medier. För det är bara...
Också mycket prestationskrav. Att man syns man inte, hörs man inte, det är man ingen. Och då tror man att man är värdelös. Mm. Men om vi tittar framåt nu, med några få minuter kvar på programmet. Men om vi tittar framåt nu, Vanessa, din generation. Vilka utmaningar upplever du att kyrkan har? Du står mitt i en kyrka. Mm. Vi står för ett evangelium som är kärleksfullt, som är gränsöverskridande. Och sen har vi ett samhälle som är väldigt individualistiskt, tänker på sig själv. Har kyrkan en framtid? Rak fråga till dig.
Ja.
Jag vet vad jag tror. Men du säger ja?
Ja.
Ja, jag tror också det. Vad tror du, Benny?
Absolut, ja.
Varför har den en framtid?
Nej, men jag tror så här att vi lever i ett individualistiskt samhälle som tror att vi är lagom. Men vi behöver förstå att vi är inte så lagom, utan vi är verkligen på en kant. Mm. Men att samhället är individualistiskt betyder inte att alla individer är det och att det är vad alla individer vill. För det står ju, eller det är så här att det finns så mycket psykisk ohälsa beror ju på att folk känner sig ensamma. Mm. Så om vi som kyrka liksom tar det här att nej, men vi är så individualistiska och vi vill inte ha närhet. Men om vi bryter det, om vi vågar liksom bjuda på bullar på stan, kanske inte nu i pandemin, men sen, att så här våga göra sånt, så tror jag att människor kommer liksom vara tacksamma och få ta emot det.
Ja.
Och ja, men vi typ lägger åsikter i folks mun.
Precis. Liksom. Ben är ju ett levande exempel på att bullgrillen kan ju frälsa människor.
Ja. Yes. Absolut.
Det är fantastiskt, det funkar.
Ja. Ja.
Jag brukar säga så här, det var en god vän till mig som sa det, att om du lyckas med det du håller på med, så tycker jag om sättet du gör det på.
Just
det. Så att Gud kan ju användas på olika sätt. Men jag håller med dig, jag tror att kyrkan har det bästa framför sig. Mm. Jag ber ofta till Gud för en ung generation. Mm. Därför jag tänker på våra barnbarn som ska växa upp och vilka de ska ta rygg på.
Mm.
Så det vi kan konstatera är att en ung generation hungrar efter Gud, men det är inte alltid så lätt. Men vi ber om en ung generation i Sverige som får möta Gud. För jag tror att många som finns ute i Sverige, de längtar fast de kanske inte vet det.
Yes. Mm. Precis så jag har tänkt. För jag visste ju inte att jag längtade. Men när jag väl fick upptäcka vem Gud var, så är det egentligen det som jag längtade efter, fast jag inte visste om det.
Nej.
Så det brukar jag tänka när jag möter människor. De längtar fast de vet inte om det.
Nej.
Om alla skulle veta detta så skulle de inte ha ett svårt val. Då väljer man Jesus liksom.
Ja.
För han finns här, han är verklighet.
Ja.
Då är det han man vill ha.
Precis.
Mm.
Ja. Vanessa och Benny, är så tacksamma över att ni kom hit. Ett kort program, men tiden går ju så fort.
Mm.
Men det bästa ligger framför för dig, Vanessa. Mm. Du är ung och du har visioner och drömmar.
Mm.
Och Benny, du och jag, vi får streta på. Vi har visioner och drömmar också. Verkligen.
Yes.
Och vi vill säga det till dig att det Vanessa och Benny har delat, det gäller dig också. Tro och hopp och mod in i den svenska folksjälen. Vi tror att Jesus är en verklighet. Vi tror att unga människor kan ta emot Jesus just nu. Man kan bli helad när man ber till Gud. Man tror på Gud, läs din bibel. Har du aldrig satt en fot i kyrkan, så be ändå. Damma av din gamla konfirmationsbibel. Slå upp Johannes 3:16 och läs att du är så älskad av Gud. Och han är så nära dig. Han är närmare dig än din egen andedräkt. Vi vill önska dig ifrån det här programmet det bästa vi kan ge dig. Och det är Guds rika välsignelse. På återseende.
Efter denna starka livsberättelse så kan vi bara stryka under hur sant det är vad Jesus kan göra i en människas liv. Och vi i Kärsjö Web Church, vi tror verkligen på evangelium. Och temat till årets sommarkonferens i Kärsjö är just evangeliets inneboende kraft. Visst är det väl underbart, Ulrika?
Ja, det är det verkligen. Och att få vara med och dela med oss. Alltså, jag ser det lite så också, att evangelium, det är någonting som vi får dela med oss av. Alltså det glada budskapet.
Ja, ett befriande, ja. Ett upprättande och ett förvandlande evangelium som vi i vår tjänst inom Tältmissionen och Hoppets Stjärna får dagliga bevis om. När evangelium kommer in i hjälparbetet, då sker den verkliga förändringen, då människor blir förvandlade på insidan.
Mm. Och det brukar vi säga, att även om du kan hjälpa en människa med sociala behov, eller både med mat och kläder, men någonstans är det där, när insidan förändras, ja. Det är då det sker en verklig förändring.
Och det gäller även dig. Var än du befinner dig när du hör dessa ord, så kan Jesus röra vid dig. Säg namnet Jesus och bekänn honom som Herre i ditt liv. Då sker miraklet, då blir du född på nytt. Vi vill be för dig just nu om att Jesus ska få röra vid dig. Tack Jesus att du lyssnar på alla våra böner. Tack att du är kärleken, du är fridens Gud. Jag ber att var och en som lyssnar på det här ska vara frimodig att öppna sitt hjärta för dig. Och låta dig flytta in med all din underbara kärlek, all din underbara frid. I en tid då oro råder och pandemier härjar, så Herre, är du den fasta klippan, vår tillflykt. Och vi kan alltid lita på dig. Välsigna var och en som viskar ditt namn just nu. Tack att du hör deras bön och blir den glädje och den frälsning som vi så väl behöver. Amen.
Mm, det var allt för idag, och vi har då fått höra eller ta del av livsberättelser som då Morgan Karlsson, han gör intervjuer, och det brukar sändas på kanal 10, så vi är så glada för det. Så,
men innan vi slutar så vill jag uppmuntra dig att om du har böneämnen, skicka in dem till oss på vår mejladress hej@tältmissionen.se. Vi har ju också en spalt i vårt månadsbrev där vi tar upp månadens böneämnen och även tacksägelseämnen. Och jag är så glad att kunna vittna om att flera av de böneämnen vi har tagit upp, det har gått till seger. Speciellt i pandemitiden. Vi har haft flera som blivit inlagda på intensiven och kämpat för sina liv. Men ingen av dem har avlidit, utan de har tillfrisknat. En del har varit i respirator i 3-4 veckor, 5 veckor. Men Herren har varit trofast och undret har skett.
Mm. Det är härligt. Vi ses om en vecka. Så välkommen åter. 100%